Bingo firar 10 år av låga priser. Och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Påminnelse, nytt upplägg på Patreon. $6-nivån eller 75 kronor. Då får du alla program måndag till fredag i sin helhet. Så gå in på patreon.com/onkomorgon. Där finns all information du behöver veta för att ändra från $5 till $6. Story Hotel är tillbaka hörni, med en oslagbar rabatt. Kampanjen bokningsbar från och med nu och fram till 31 augusti 2023. Story Hotel Riddargatan i Stockholm, Story Hotel Signalfabriken i Stockholm och Story Hotel Studio Malmö. Onkomorgons lyssnare har 30% rabatt på samtliga rumskategorier. Alltså hör ni vad jag säger? 30% rabatt. Med koden 165414. För att boka, gå in på hyatt.com, ange koden under corporate or group code. Och lyssna på det här. Patreons får 40% rabatt med en annan kod som ni får inne på patreon.com/onkomorgon. Oslagbart. Story Hotels. Tack. God morgon hörni. Det är, vad fan är det? Är det
torsdag?
Det är fan torsdag. Sista programmet för veckan. Fan vad roligt vi ska ha. Jag är så jävla taggad för det här. För att Isak Jansson är här.
Hej.
Vad kul att se dig. Grattis till ditt andra barn.
Tack. Tack så mycket.
Mår han bra?
Han mår jättebra. Ja. Mm. Lille Otto.
Lille Otto är nu, vadå, 2 månader?
Tre månader. Mm. Ja, så han är så där lite tjock och god. Mm. Och låter och har sig. Så. Ja, men det är jävligt mysigt.
Är det jätteskillnad då, 2 barn än 1? Det känns som det är exponentiellt jobbigare.
Ja, men jag vet inte, men nu tror jag nog mest att det är jobbigt för att han är så himla så där, du vet, mammakrävande liksom. Mm. Så då är ju, ja, det blir lite så. Men, nej, men ens, jag tror inte jag riktigt har åkt på den här 2 barns.
Men har den äldsta flyttat ut nu, eller?
Oh ja, hon är 3.
Hon är 3.
Jag sa det nu. När det kommer till, jag bara, det finns plats för en i det här huset.
Ja, det är dags att fixa lägenhet nu.
Ja, men hon klarar bra. Hon, så att, det var bra. Jag tror faktiskt att 3 år mellan är perfekt. Mm. För då är de tillräckligt gamla för att förstå vad som händer. Mm. Är de 2 år gamla, då fattar de ju liksom inte konceptet. Då håller de ju på att bita varandra och trycker in fingrar i ögonen på lillebror och sånt där. Ja. Men så det är bra. Så att, nej, men det är jättekul. Men jag har ju varit i en sån här bebisbubbla i 3 månader. Mm. Och bara liksom suttit hemma och ugglat. Och så nu ska jag börja jobba igen.
Det bästa tipset du någonsin har gett mig, för jag har ju en bebis som är 8 månader. Bästa tipset fick jag från Isak. Det var att ha babyselen och så står man och spelar PlayStation. Man står framför tvn och liksom gungar fram och tillbaka och spelar PlayStation. Då somnar ungen på nolltid.
Kanon.
Linus Nordström, välkommen.
God morgon, hej.
Det här är så jävla kul alltså. Linus Nordström mässade mig sent igår kväll och bara så. Jag är ute och dricker öl med min pappa och en massa musiker. Kan han komma in? Han spelar i bandet Sator. Och så bara, what? Jag hade ingen aning.
Nej.
Så vi säger välkommen också till Kent Norberg, va?
Tackar, tackar.
Fan vad kul, du är en sån, för att jag har ju varit ett Sator-fan sedan 91. Så Linus har aldrig sagt något.
Nej, det kanske är för att jag brukar liksom även gå under namnet Johio.
Är det du?
Det är jag alltså.
Fan, alltså vad teknologin kan göra. Eller hur? Idag.
Och jag tycker också det är kul med min bebis här, Linus, är också lite sådär tjock och god. Mm. Ja. Vill jag bara flicka in. Ja. Ja.
Vi har ju skitmycket att snacka om. Jag vet inte vart jag ska börja ens.
Och så sa jag också till dig så här, fan, jag var ju så, Sator och DAD var min jam 91. Mm.
Och då har du ändå missat att de giggade ihop i, var det i höstas?
Ja, på Globenannexet här i september var vi.
Helt sjukt. Jag trodde det var en tillfällighet, men ni har varit tajta sedan dess. Det är väl ett dansband, va?
Ja. Ja, vi lirade väl ihop med DAD redan på 80-90-talet där. Så att, ja.
Hur ser det ut med Sator nu då, idag?
Vi ska ju faktiskt lira på Katalin i Uppsala på lördag.
Fan vad kul.
Så att då tänkte jag dra upp några dagar tidigare och hänga med mina kids.
Ja. Men hur länge är det nu? Har du spelat i 40 år eller?
Ja, jag har varit med i typ 40 år och då var inte jag först med, om man säger så.
Ja. Hur många är kvar sedan den tiden?
Ja, det är ju... Alltså, vi tog in Heikki år 2000 på bas, men alla andra är med sedan starten.
Jävlar. Har det varit svårt? Har det varit perioder av när det är jobbigt och sådär? Och mer eller mindre kul?
Ja, det är klart. Men liksom inga större grejer. Klart man blir irriterad på varandra som man blir på syskon.
Ja.
Men,
för det tänkte jag på, för jag började så här, direkt när jag fick höra det här igår kväll, då bara drog jag fram Sator på Spotify och började gå igenom gamla låtar. Och er största, får man ändå säga, det är väl I Wanna Go Home, eller?
Ja, precis.
Det är väl den som folk slänger fram på dig mest när de hör Sator, eller?
Ja.
Den handlar väl om, handlar den om att vara på turné och inte vilja vara kvar och åka hem, eller?
Men typ.
Ja, för det finns ju så många sådana låtar. Alltså det finns så många band som har skrivit en sån låt. Om att så här, fan vad jag inte vill vara på turné längre.
Men för vi hade ju en låt på skivan innan som heter Restless Again. Som handlar om precis tvärtom liksom.
Att man vill ut.
Mm. Ja men fan, vad tråkigt att vara hemma liksom. Mm. Jag måste åka.
Ja. Men jag tänker att Kent har ju en sån. Alltså, de var ju på turné i USA. Och var så här, hade riktig hemlängtan. Och då skrev de vad heter den? Sverige, den här balladen.
Mm.
Den, alltså, den är så supersvensk, så här, akustisk gitarr och det bara andas midsommar och sånt där. Den skrev de när de var i USA och bara så här, fan, vi är trötta på den här USA-turnén.
Mm. Var det på den turnén de åkte ifrån Harry Menti?
Vi vet
de stannade mitt i natten på en så här bensinstation och ingen märkte att han hade gått ut, så bara körde de. Så han är typ så här ensam i typ
Nebraska
i liksom barfota typ.
Fy fan.
Det var riktigt hemskt, men det får de berätta om.
Den där Sverigelåten måste ju vara jävligt sur för så här, sådana här riktiga nationalister och rasister, för att det är liksom någonstans att det är en jävligt bra Sverigelåt.
Mm.
Men att det är Kent som har gjort det. Alltså att det måste vara så, det måste svida liksom på något vis.
Ja, men alltså nationalister kan ju inte göra musik.
Nej, men jag menar bara att de du vet, varje gång de hör det så bara, åh, det här hade kunnat vara våran.
Ja, jo.
Men fan också.
Ja, just det. Alltså, låt titeln, fan att inte vi kom på det. Sverige, det är så enkelt.
Varför kunde inte gjort det innan?
Varför kunde inte Ultima Thule ha gjort det här? Fan också.
Men jag tänker att AC/DC Highway to Hell tror jag handlar om att det är jobbigt att vara på turné också.
Mm.
Det finns hur många som helst.
men är det samma så här som syndrom, det är samma så här med komiker, att man börjar först när man börjar köra stand-up så pratar man liksom om att så här, jag jobbar i en ICA-butik och ni vet hur jobbigt det är. Så här. Och nu vet när man har slut på pengar så här, i slut på månaden och bla bla bla. Så här. Och sen så jobbar man några år.
Så blir man Johan Glans.
Ja men precis, och så har man liksom, kan man inte relatera till det livet. Nej. Så är det bara så här, uff. Ni vet man är 67 dagar på turné.
Ja,
så.
Ni vet man har köpt för många hästar.
Ja, precis.
Det är så jävla jobbigt att ha många hästar.
Ja, till händerna.
Och alla hästarna inte är hemma.
Ja, precis.
Men jag har en liten fördom att man inte riktigt kan leva det livet i Sverige. Alltså 100%. Den enda som jag, alltså man tänker comedymässigt som lever det livet, alltså så här, ute på turné, det är ju Magnus Bettner.
Ja.
Han är ju liksom, han har nog någon så här att han bokar nog upp sig till och med när han är ledig för att han bara måste ut.
Mm.
Men annars så känns det som att så här, det inte riktigt går att vara... Jag tycker jag hörde han, vet han, Dave Mustaine, heter han så? Mustaine.
Megadeth?
Ja. Att han hade så här, om det var så här, 2 år, alltså så här konstant turné bara i USA liksom så här, iväg och sådär.
Ja, men alltså, det är ju skitmånga band som lever så.
Men kan man göra det, alltså om man verkligen, alltså 100% i Sverige?
I Sverige går det nog inte, men alltså, många åker väl ut i Europa.
Dansbanden typ.
Ja, faktiskt, nu när du säger det. Mm. De bara kör ju. Men sen är det väl många som åker ut i Europa.
Ni vet
och sådär.
När man är på turné och man vill åka hem. Det är så tråkigt att aldrig få se sin fru igen.
Var spelar ni då? Spelar ni i Europa?
Ja, men det är mest Norden.
Mm.
Alltså för vi hade ju massa så här på gång i Europa på 90-talet. Men det var ju inte så vanligt att liksom svenska band var ute. Man kunde få frågor som, ja, ni är det första band vi ser från Sverige sedan ABBA.
Mm.
Ja. Och sen började det gå jättebra i Sverige och fick jättemycket betalt här. Och då liksom åka till Spanien och förlora en massa pengar. Det kändes...
Ja, just det.
Så får man höra efteråt. Vi hade ju inte sålt speciellt mycket skivor, men det var sådana här bootleg-kassetter där. Men ni var ju svinstora här på 90-talet. Varför kom ni aldrig? Man bara,
jaha. Jag hade en dålig manager.
Mm.
fan, men jag blev glad. Det var muntert faktiskt att höra att Sator är alive and kicking. Och att det är Linus Nordströms farsa som faktiskt är den.
En av fanbörn.
Ja.
Ja.
Vi ska också ha, det kommer in en journalist också som heter Axel Gren som har gjort ett gräv om en så här arbetsrättslig grej som hamnade i arbetsdomstolen och någon typ av företagsledare som har hotat och betett sig jävligt illa och det är jävligt spännande allt. Man ska få, har ni läst artikeln?
Ja, och hört det här ljudklippet.
Ja, ljudklippet är knas alltså.
Jag hörde, kan vi ta på händelserna för mig, jag hörde ljudklippet innan jag såg artikeln.
Ja, okej.
Okay. Vilket gjorde en jävla twist när man sen får reda på vem han hotar.
Ja, just det.
Alltså det är rent så här mordhot i 3 minuter. Ja. Och sen bara, det är en alltså, person från facket han hotar, det är helt sjukt.
Som också har liksom företrätt de här anställda som inte har fått betalt. Det är så jävla galet allting. Jävligt spännande. Jag har aldrig träffat Axel Gren, så jag vet inte vad vi... Men han verkar vara en noggrann kille.
Kul.
Ja, det är riktigt roligt. Ja, och Karin Sollenberg kommer inte. För hon ställde in. För att hon är sjuk, typ. Ja, vad ska vi göra nu då? Har ni hört något kul?
En härlig mix av gäster skulle jag säga.
Ja.
Eller
det årets känns... manliga komiker.
Ja, 2020.
Ja. Ja, men du kommer alltid vara årets manliga komiker för mig.
Ja, vi kan. Ja.
Sator, journalistik.
Ja.
Linus Nordström har ju också ett band.
Ja, men ja.
Tar du tips från din farsa?
Ibland, vissa grejer bollar jag. Men ibland blir jag en sån där typ bara nytt... vad fan. Så här, rycka på axlarna. Jag var någon sån där... Ja, men ville snacka pedaler typ. Han bara,
men jag använder inga pedaler.
Och så bara, det är bara sticka in. Jag bara, men hur gör du när du ska gigga på orkestern? Ja, in med kontakten upp till 10 bara. Så kör
det sitter i fingrarna.
Och så här gubbgrejer som man bara, jaha, jag tror vi skulle bonda över det här.
Nej.
Jag kan inte bonda över tekniken.
Vissa grejer så här, ja men. Bara spela live första gången. Små grejer, vad ska jag tänka på det här. Sådana grejer är ju ovärderligt.
Lärde han dig spela gitarr?
Nej. Men nu, det här, om vi öppnar den här dörren så riskerar vi en lång körare.
Ja, men vad fan, vi har tid. Vi har kvart i alla fall.
Okej. Okay.
Tills Axel kommer. Och sen har vi en timme till efter det. Hur länge vill du stanna, Kent?
Alltså, jag trodde
han ska åka med, han är ju gisslan.
Ja, okej.
Okay. Han ska ju tillbaka, han sover hos mig.
Jaha.
Och igår kväll när du frågade mig om det här så trodde jag att jag skulle vara med i alla våra ligg.
Ja, det är en helt annan produktion.
Ja.
Ja, det är tur. Jag vill inte höra
om... smärre trauma nu,
jag vill inte höra om Kents ligg. Speciellt inte när Linus sitter här.
Nej.
Denna Linus skapades.
Jag skojade.
Vill jag höra.
Ja, det har jag typ den. Hört. Det är så svårt.
Men vad sa vi? Gitarr?
Ja, nej.
Nej.
Det har jag inte.
Nej.
Det här luddigaste jag har gjort i hela mitt liv. Nej, men jag har inte växt upp med Kent.
Nej, okej.
Okay. Nej.
Men ni har snackat pedaler.
Ja. Ja, men det är de senaste åren.
Ja, okej. Okay.
Nej, men för jag är adopterad.
Ja, okej. Så ni har liksom hittat varandra på senare tid?
Ja,
2017. Ah, okay.
Men det är väl ändå lite intressant, för du spelar i band och så. Och ja. Ni har ju likheter.
Ja, men det är vissa grejer som inte växt upp med honom. För vi hittade varandra genom DNA-test 2017.
Oh, damn!
Ja, så det är en hel timme vi kan prata om det. Men... så fucked up om jag inte går in på detaljer. Men ni vet, den gamla storyn, samma gamla vanliga. Nej, men och det jag har gjort att få träffa en förälder i vuxen ålder gör ju att man så här, okej, jämför hur mycket miljö kontra arv. För att forskningen säger typ 50-50. Mm. Men det är också konsensus att de säger det lite för att det är safe att säga 50-50, för ingen riktigt vet.
Nej.
Så då är det häftigt att träffa någon som man har liksom samma genetik som och säga, okej, men vad är direkta ärvda grejer och vad har jag kanske snappat upp från miljö typ.
Mm.
Så det är vissa sådana grejer typ, ibland hur vi sitter och gör med armarna eller någonting när vi går igång.
Mm.
Med musikalitet är sån enormt ärftlig grej. Mm. Jag träffade en Karin Boys.
Boje?
Nej. Den andra. Hon som är med På spåret i år. Vilka skitåret för henne. Men och hon har hjälpt mig med det här DNA-biten.
Mm-hmm.
Det var hon som fick mig att göra DNA-testet. Så tack, okay. Karin Boys. Shout out.
Uh-huh.
Och hon sa att så här, musikalitet är enormt ärftligt.
Uh-huh.
Så det var sån grej när jag var liten att jag drog ut kastruller och satt och trummade på dem. Men jag visste inte vad det kom från alls.
Nej.
Det är svårt att veta, men så här, i efterhand så här, sådana grejer man tittar på. Typ.
Just det. Och Borlänge, där har man både arv och miljö. Alltså Borlänge är så jävla... Ja, men det är så jävla musikstad, det är helt sjukt ju. Jag pratar alltid om det här, så här, när man har varit i Borlänge, så här, alla alltså på i alla fall när jag var där mycket för typ 10-15 år sedan, alla spelade i band. Alltså alla höll på med musik.
Ja, det var liksom det var sport eller musik.
Ja.
Men vilka mer band var från Borlänge från den?
Alltså jävla många.
Tiden.
Men från den tiden. Den. Men det var så här Sky High och det var Stone Cake Tuesday Afternoon. Och sen fortsatt med så här Mando och såna där och Miss Li och ja.
Ja, min teori är att det kommer från att det är så mycket folkmusik. Alltså att det sitter för mycket folkmusik i liksom i traditionellt i
Borlänge
och sen, så att det sen liksom förs över på popmusik.
Alltså hur många band känner du till från Bingsjö? Alltså spelmansmäcka.
Men har jag fel? Det finns väl en folkmusikkultur i Borlänge och med omnejd.
Ah, Borlänge, det är mer så här sniffa lim och sånt där.
Det är svensk folkmusik för mig.
Nu har jag gjort allt med den här nyckelharpan. Nu vill jag göra något nytt. Vad finns det för nytt att göra med det?
Boffa lite grann.
Ge mig med Eli så blir det kul.
Men jag tänker mer att det är bara så där. Jag tänker Falun, jag är ju uppväxt ifrån Falun.
Där kan jag tänka mig att det är mer folkmusik faktiskt.
Ja, men Falun har ju alltid, det har ju alltid varit en sån grej man har pratat om när man bor i Falun. Så här, varför har inte vi bra band som Borlänge? Vi har ju egentligen nästan till ingenting.
Hur långt är det mellan?
Sabaton har vi.
Det
är liksom det är det största som har kommit från Falun på väldigt, väldigt
länge. Men vad heter de med Pelle Almqvist band? Det där.
Hives.
The Hives.
Fagersta.
Men fan, är det inte typ så 5 mil mellan alla de där?
Nej, Fagersta är nog kanske till och med 7.
Ja.
Och det är viktigt. Fagersta ligger ju faktiskt i Västmanland. Ja, alltså på gränsen till Dalarna. Och de pratar ju typ så här dalmål. Så alla säger bara, är ni från Dalarna? Det är väldigt jobbigt tydligen för dem från Fagersta att få
höra det. Det är så sjukt regionalt. Mm. Nej, det är faktiskt 40 minuter bort.
Ja, men du har ju hört, de i Nacka alltså, de, ja.
Ja, folk i Nacka ska ju inte snacka om oss. Det är...
men, ja, alltså, för Falun är det lite det här att vi förstod aldrig varför det inte blev, det hände ingenting liksom med så. Men jag tror att det är ju, så här, Falun är ju alltid sån kulturstad.
Ni är för rika.
Ja, det ska vara lite finare, lite så, det är gruvan och världsarvet. Och
ni pratar ju lite finare i Falun.
Och sen så... Borlänge lite smutsigare.
Mycket.
Den där gnälliga Borlänge. Den där
tänker du flytt på cykeln eller ska jag sparka unnan?
Ja. Det är typ Borlänge.
Ja, det var verkligen Borlänge. Så då, i Borlänge var man tvungen att ta upp en gitarr.
Skyddra sig med.
Ja, precis.
Då kunde man lika gärna koppla in den också.
Ja, jag berättade förut, det var något stort ställe som hade så här, något stort julbord. Det var massor med band som spelade och jag skulle göra stand-up. Och så var det ljudtekniken där. Det var en sån ung så här, 17-årig kille som bara gick runt och bara drog sladdar överallt. Och så där, mellan olika liksom, band som skulle spela sina sets. Och så frågade jag, spelar du musik också? Spelar du något band? Och han bara, jag spelar i 6 band. Okej. Det är Borlänge för mig. En 17-åring som spelar i 6 band. Ja, det är väl härligt. Vad har hänt med? Hörde ni om fritagningen igår i Norrköping? Så jävla dramatiskt.
Nej.
Det var en sån
psyk, va?
Nej, det var någon sån här, det var någon organiserad kriminell snubbe, som var MC-kriminell snubbe. Mm-hmm. Som skulle skickas i någon så här fångtransport. Jag vet inte om det var till eller från ett sjukhus eller någonting. Planerat sjukhusbesök. Och så var det så riktigt jävla, du vet, väpnad fritag. De fritog honom och drog. Fattar du? Trion försvann i en röd bil. Ännu på fri fot.
Mm-hmm. Var det en kille med lite basker, en kille med lite uppdragna byxor och en annan som var lite mer skallig? Var det trio?
En alki som sprängde en buss.
Det var någon som klöp upp ur en sån, vad heter det, A-brunn och borrade sig genom golvet på.
Men jag tänker ju, alltså, om han var på sjukhus, då var han väl sjuk? Hann han bli frisk när de tog han, liksom, eller... Tänk om han är jättesjuk nu då?
Svårt etiskt. Ska vi låta han behandlas? Eller ska vi ta han in? Ja, det är svårt det.
Alltså en riktig sån droppställning. Och, riktigt dålig. Så bara in i bilen så här. Skitont.
Han difteri.
Ja, jag vet inte. Men 2 maskerade män med skjutvapen liknande föremål ska ha fritagit en man. Ingen person ska ha skadat fysiskt i samband med händelsen. De 3 männen lämnar sen platsen i en bil.
Var det skjutvapen liknande för? Då hade de sagt att de hade en från jackan. De visade aldrig vapnet.
Nej, precis. Men ändå jävligt som en actionfilm.
Det är ovanligt.
En fritagde man hade handfängsel på sig.
Men vad hade han för sjukdom, vill jag ju veta.
Ja, vad var du för sjuk?
Blindtarmen.
Ja. Ja, då är det riktigt illa.
För det var ganska mycket till om man ska få åka till sjukhus från fängelset. Så. Det är inte en smärre förkylning.
Han var 20 år gammal.
Mm.
Så jag vet inte.
Men det känns ju som... ja, precis.
Eller så fejkar han sån. Åh, jag har så ont i magen. Jag har jätteont i magen, så är inte sjukhus. Och så är det planerat.
Just det. Som en sån brustablett som man tuggar fradga. Och så spelar man lite.
Det känns ju som att det borde vara planerat. Annars har ju några som har bara legat och väntat och chansat på att han ska bli sjuk.
Han är 20 års åldern, dömd för mordförsök. Han har satt typ 10 år eller någonting. Eller han har varit dömd till 10 år.
Aha.
Och sen fritog de honom. Men det är någonting med fritagningar som är så jävla spännande. Händelsen rubriceras som grovt främjade av flykt. Det får man ändå säga. Grovt vapenbrott. Grovt hot mot tjänsteman. Ja.
Mm.
Starkt.
Mm, verkligen.
Starkt tobak.
Men det här med grovt hot. Är det själva orden de säger då? Vilket grovt språk man använder som avgör det?
Jag tror att det är om man viftar en pistol i ansiktet på någon. Jag tror att det kan nog rubriceras som hot. släpp min kompis annars, jävlar. Det är nog hot. Just det. Sen grep de en person, men han släpptes.
Varför?
Det var kanske inte var han.
Ja, fan. Mm. Sjukt alltså. Vad är samhället på väg? Va? Det är den första ni hör säga det.
Till Borlänge, tror jag.
Ja. Borlänge är ganska... Eller, det har blivit
samhället håller på att komma ikapp Borlänge, kanske.
Ja,
ja, du snackade om det innan. Alltså, fan, det här som händer nu, det hände i Borlänge.
Borlänge på 70-talet.
Inga fritagningar.
Ja, ja.
Skjutningar. Jag bor ju i Bredäng nu. En gång, en kväll, tog jag taxi hem.
Mm.
Och så var det som riktig Stockholms taxichaufför som har så här kört taxi 40 år. Liksom. Och han var så här... Ja, fan, Bredäng. Ja, fan, där bodde jag på 70-talet. Jävla mycket skjutningar och heroin. Alltså. Ja, fan, det var helt galet. Alltså. Man bara, det är inget nytt, det som sker nu liksom. Det var knas redan då.
Jag bodde ju, det var ju min grannkåk som vid den här skjutningen i Gubbängen.
Åh jävlar, ja. Hörde du? Var du hemma?
Jag tror att jag satt hemma och spelade Call of Duty faktiskt. Ja. Så jag tror att det var
dränktes så, i
alltså, jävla
bra granat jag drog där.
Bra ljud. Så. Men, för jag satt ju hemma och spelade, så såg jag liksom så, blå ljus. Liksom. Och så gick jag ut och kollade, så hade de ju spärrat av hela gatan och gick med automatvapen. Mm. Och så, det var ju fan, next level gaming.
Mm, ja. Står med kontrollen fortfarande. Försöker styra de här gubbarna ner på gatan.
Men det är ju sjukt egentligen att, så här, för jag tänker att det måste ju nästan ha rekat lite de här killarna, tänker jag. Och då är det ju liksom, och då baksidan på det här huset, det är ju liksom, det ser ju jag, det är ju från, det är ju skogspartiet liksom. Det är ju supernära. Så att det är ju jättenära. Men jag vet inte, jag blev inte så här konstigt att det är så här så pass nära, och ändå så känner jag inte så här, det kändes ändå långt ifrån på något konstigt sätt.
Ja, jag har liksom, alltså så fort man läser om de här alla skjutningar och alla mord som sker runt om i Stockholm, så jag kan liksom inte ta in det. Jag kan inte, nej. Det känns inte verkligt för en. Man läser om det i tidningen, men det kan lika gärna ske liksom i London eller i USA eller det känns inte mer påtagligt bara för att det är liksom i Stockholm. Jag vet inte varför.
Nej, men sen tänker jag också så här, just att det här med, man är ju liksom en liten ö i sitt bostadshus.
Mm.
Så är det som att så här, nästa bostadshus är liksom en annan ö. Även om det är liksom, det är grannkåken.
De har ju en helt annan kultur där borta.
Precis.
Vi har kontor bredvid det här Faros som blev bombat, den restaurangen på Södermalm.
Ja, just det.
Så då var det visste inte om det, så bara kom ut ur den porten och det var så här kallt, så bara drar upp med huvud och grejer. Och så bara går jag med min väska och då ser jag en polisbil som bara kör längs med när jag går. Och jag bara, vad fan är hans problem?
Mm.
Så bara kommer jag fram och då är det ju hela den här platsen där de nu satt upp kameror och grejer. Mm. Och jag får ögontakt med någon som jag bara, han är 100% civilpolis.
Mm.
Och bara, jag kanske tar ner bara huvan och bara visar att jag och bara ser lite hel i lut. Och bara,
visa mitt, jag måste bara visa mitt vita ansikte.
Jag är vit allihopa, det är lugnt. Nej, men då känns det som det du var inne på, att så här, Att man inte känner, nej, det hade lika gärna kunnat vara vårt kontor som blev bombat. Nej. Utan det här är någon uppgörelse, någonting som känns så långt ifrån en själv. Liksom.
Det som är lite så här läskigt är ju liksom att det känns lite så slapphänt att bara spränga en port. Att man inte ens är, det är inte så svårt att ta sig in. Alltså, jag fattar inte, jag säger inte att de ska. Det är ingen uppmuntran till att ta er in i porten, grabbar.
Försök.
Finns mer att hämta där inne, va? Men
I got a question your efforts.
Men som de här, som i det här i Gubbängen, då sköt de ju liksom utifrån mot fasad så där. Så det är ändå lite så snällt, för att fasad är ju bostadsrättsföreningen som står för, så det är ju liksom omtänksamt. Men
det var ju några killar som sköt, kollar inte vi på det här, så här AK5 i ett trapphus.
Jo, det var samma.
Ja, alltså det var samma. Okay. Alltså ännu värre, så Kalashnikov. Mm. Alltså det är ju ännu grövre
mot vapen. Fel dörr.
Mot fel dörr.
Ja, det var det som hände i Gubbängen.
Åh fy fan. Ja. Den som de filmade.
Det vet jag inte om de filmade.
Det var några killar som de hade filmat sin egen skjutning.
Ja, det är säkert den. Men, för då var det ju bara någon gubbe, som så 70-årig gubbe som låg och sov. Så jävla. Fan, man ska ju verkligen ransaka sig själv. Vad fan har jag gjort? Ja. Vem har jag retat upp?
Oh. Var jag lite otrevlig på ICA mot honom?
Kassörskan, och nej, nu är hon här.
Ja, precis. Så här, jag hytte lite med näven där åt den där killen som...
Halloween har gått för långt nu.
Puselgodis. Sjukt alltså.
Ja. Mer om det senare.
På tal om det.
Ja.
Eller?
Ja, men precis.
Ser du att jag byggde upp en sån segway?
Vi har ännu en Dagens ETC-reporter som har gjort ett gräv. Dagens ETC är så jävla bra. Känner du till dem, Kent?
Ja.
De gör så jävla bra gräv. Välkommen, Axel Gren.
Tack.
Ta dina lurar och så får du sätta dig och göra dig bekväm. Jag läste det här igår om... Det är någon typ av arbetstvist mellan ett företag och facket. Och ja, men du kan väl berätta själv bakgrunden.
Jag har ju en tendens att bli väldigt långrandig.
Men vi har en halvtimme.
Det är väldigt riskabelt att ge mig det uppdraget.
Ja, men vi har en halvtimme, så jag vill höra allt.
Ja, nej, men jag har det här, den grejen som händer nu. Vi kan börja där, det som händer nu. Och det är, precis som du säger, så är det en lönetvist mellan facket och fackets medlem förstås, är det den som inte har fått lön då, på ett byggföretag som heter Nordiska Golv. Stockholms Nordiska Golv och Bygg AB. Som då har förhandlats, men man har inte nått någon typ av överenskommelse. Och sen så har det då gått till Arbetsdomstolen. Och för de som inte är arbetsmarknadsreportrar, så Arbetsdomstolen är ju en egen typ av domstol där bara arbetsmarknadens parter, alltså fack och arbetsgivare eller fack och arbetsgivarorganisationer avgör tvister, arbetsrättsliga tvister och sånt. Och då hamnade det där, och så har de en muntlig förberedelse inför en kommande rättegång då, och sen då blir ombudet för facket, den här byggvd:n då som den här historien handlar om, säger till ombudet att kom ut så snackar vi lite du och jag bara. Och där är det inte så konstigt, för att generellt sett så är det vanligt att man kanske kommer så långt, men i det läget snackar med varandra och kommer överens om en lösning, en typ av förlikningslösning som så att det inte behöver gå till
förhandling.
Till huvudförhandling, och det kan bli prejudikat och alla möjliga saker. Så det finns ju lite intresse av att göra det, och det kan bli billigare för en part som tänker att den kanske förlorar och så.
För det är fortfarande så att den förlorande parten får betala alla rättegångskostnader, eller?
Ja, så är det generellt. Ja.
Så de går ut och säger att vi kan göra upp innan förhandling. Och sen, innan vi kommer dit, kan vi berätta om den här byggvd:n? Han verkar ju riktigt shady.
Ja, men det får man nog säga att han är, faktiskt. Jag har ju jag har tittat på det här. På ett sätt är det här en fortsättning. Anledningen till att jag hittade det här. De här sakerna fanns ju öppet i Arbetsdomstolens handlingar. Så att jag begärde ut dem och hittade det här. Även då ljudfilen, eller ljudinspelningen som det baseras rätt mycket på det här då. Men jag hade tittat på det här, och anledningen till det var att jag har tittat på det här företaget förut. Jag skrev om det när jag jobbade på Arbetaren, till din Arbetaren, så skrev jag om det här företaget. Ja, vad ska man säga? Han driver det här företaget. Han startade företaget.
När ungefär?
07.
Okay.
Startade han det.
Det är ändå 15 år drygt.
Ja, precis.
Kan vi referera till honom som arga snickaren?
Jag känner faktiskt inte till i vilken utsträckning han själv är snickare.
Okej.
Okay. Ja. Så jag vet inte. Men arg.
Ja, arg.
Kanske eventuellt.
Okay. Arga fifflare.
Ja. Eftersom jag måste alltid ha belägg för vad jag säger, arg känner jag att jag har tillräckligt med belägg för att säga.
Ja, men det ligger på oss. Det ligger på oss. Men så han startar byggföretag, och men det har varit problem från sen ganska lång tid tillbaka, verkar det som.
Ja, precis. Vad som hände precis de här första, de absolut första åren, det säger inte något. Jag har jag vet inte det. Men han tecknar ju kollektivavtal med Byggnads 2008. Och det går bara några år innan det blir en tvist som också hamnar i Arbetsdomstolen. Då handlade det om, vad handlade det om nu igen? Det handlade om att man inte, att traktamentet och boendet som de som jobbade där hade haft inte hade varit tillräckligt bra. då får man ett, kan man få ersättning, eller man får ersättning när man ska jobba på annan ort och så. Som då i uppenbarligen inte hade kunnat lösa sig i förhandlingar. Och det var, men det var mig veteligen den sista formella tvisten som haddes med Byggnad, alltså som kom så långt åtminstone. De två var ja, vad ska man, de identifierade sig nog som svenskar för att vara woke. Där någonstans verkar verksamheten ha lagts om lite. Istället så anställs det personer som har medborgarskap i andra länder. Hur många, hur stor andel är, vet jag inte, men enligt vad de som jobbar på företaget som jag har pratat med säger, så är det ju idag åtminstone i princip bara personer med utländsk bakgrund, framförallt från Uzbekistan och Nicaragua.
Är det en märklig kombo?
Ja.
Just att så här, vi anställer folk från Uzbekistan och Nicaragua, men är det för att de förmodligen inte känner till fackliga rättigheter och är billigare, eller det måste vara något sånt, va? Eller?
Det är ju helt andra arbetsrättsliga förhållanden i de här länderna, vilket ju säkert gör det. Men, och det är också helt andra ekonomiska förhållanden. Nicaragua har ju också, de jag pratar med som har kommit därifrån har ju berättat om att det är väldigt oroligt, säkerhetsoroligt, och det är lätt att hamna på fel politisk sida och så, trots att man kanske inte nödvändigtvis har engagerat sig. Ja, precis. Ja, men en farlig situation och svårt att försörja sig och så.
Mm.
Och Uzbekistan är ju också svårt att försörja sig och sin familj. Eller så kanske man hoppas att man ska få bättre möjligheter att göra det i Sverige.
Ja. Men så det, och den här fackliga företrädaren och företräder i det här fallet när de träffas och pratar eller har den här tvisten, då handlar det om några uzbekiska anställda, eller?
Jag har inte publicerat själva nationaliteten på dem, så att, nej, vi behöver inte gå in på det, men vi vet att det är de här två etniciteten eller nationaliteterna som är de huvudsakliga bland de anställda.
Okej, okay. Och hur många handlar det om som driver det här målet?
Det är två stycken, pågående stämningar, okay, just nu.
Okay.
Den ena är en lönetvist som är extremt typiskt för historien av bakom det här bolaget.
Har den här anställningen inte fått ut sin lön alls, eller har han fått för lite, eller vad handlar det om?
Ja, alltså som generell regel, det kan röra sig om båda. I det här fallet så har det betalats pengar, men generellt sett är det så att de jag har pratat med, jag har pratat med 10 personer när jag gjorde den förra grejen för arbetaren, så hade jag pratat med 10 personer direkt, men jag har också tagit del av historier, belagda historier genom dokument och så för ytterligare 7. Och alla berättar ju samma historia, att i slutet av månaden, de har ett lönesystem som inte överhuvudtaget stämmer överens med vad som man ska ha enligt det här byggavtalet då, som man har med Byggnads, som är i princip något typ av ackordsystem. Så många kvadratmeter golv ska läggas, eller så.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Många badrum ska göras och så för en viss summa pengar. Men i slutet av månaden så där så får man aldrig det där. Utan det görs olika godtyckliga avdrag. Ibland får man reda på varför du har gjort avdrag. Och ibland så bara kommer det mindre pengar utan förklaring. Och ibland, i vissa fall då, så har det hänt att det inte har kommit några pengar alls.
Så det
kan vara upp till 12 000 spänn, vet jag att någon har berättat, att de drog från lönen.
Mm.
Så att varje månad, så om man nu tänker sig att man ska få det man har kommit överens om, och man har ett ackordsystem och så ska man ju få det man har faktiskt har jobbat. Så, efter några månader så väldigt snabbt så bygger man ju upp en stor löneskuld.
Just det.
Utifrån idén att tanken att man faktiskt också ska få betalt.
Just det.
Så att det är det som har hänt också i det här fallet.
Mm.
Så att den sammanlagda löneskulden, nu måste jag nästan konsultera mina siffror här själv. Det var över 200 000 i alla fall.
Okej.
Som
bara i det här fallet?
Bara i detta fall. Ja, och det gäller två personer.
Ja.
Men samtidigt pågår också en annan en stämning som handlar om förhandlingsvägran. Vilket också är en sån här fack- och arbetsgivare, arbetsrättsteknisk grej. Att du blir du kallad till förhandling som arbetsgivare så måste du infinna dig. Och man kan liksom inte bara säga att liksom, ge två fingrar och säga att dra. Utan man måste förhandla.
Blir det trädskodom då annars?
Ja, men det här är alltså innan.
Jaha, okej. Okay.
Det kan det ju bli också. Det har det blivit i det här fallet.
Trädskodom är typ walkover. Mm. Alltså,
ja, precis.
Att du, om du inte dyker upp på förhandling så förlorar du automatiskt.
Ja, det ena fallet blev faktiskt löst. Eller löst. Det avgjordes på det sättet. Men sen begärde vdn då att det skulle tas om.
Okay.
Det kan man göra inom en månad, tror jag.
Okej. Okay. Men det mest anmärkningsvärda är ju den här ljudinspelningen som publicerades, i alla fall 3 minuter, men den är 50 minuter lång.
Ja.
Finns den att få ut också?
Det är en offentlig handling.
För att det är ju, men ni har kortat ner i alla fall till 3 minuter.
Ja.
Och
det har olika anledningar det, att det har gjort sig. Men det, okay, allting är, ja precis, fortsätt.
Men jag tänker att för att det var det som fick mig att höja på ögonbrynen, för det är alltså riktigt jävla obehagligt när de går ut på stan och den här byggveden då hotar den här fackombudsmannen. Vi kan väl börja och lyssna, så kan vi kanske ta en paus lite då. Jag får säga till dig, Robin, och pausa när vi ska.
Jag ska bara säga då att eftersom vi har pratat bara om Byggnads som fack. I det här fallet så är det alltså inte Byggnads. För de Byggnads har kollektivavtalet. Men de flesta av de många nu tvister och fackliga konflikter och så som har varit där har ju skett mellan det syndikalistiska facket i Stockholm.
Okay.
Så att ombudet för facket här kommer ju alltså från syndikalisterna.
Okay.
Och inte från Byggnads.
Okej, okay, vi börjar då.
Tror mig, jag är inte som du. Jag är 10 gånger värre om jag vill.
Okej, okay. Ja. Vad menar du med det?
Nej, jag menar att du får tolka det hur du vill. Vi kan träffas du och jag någonstans på kvällen. Då ska du visa hur tufft du är.
Vad menar du?
Nej, men träffas. Visa hur tufft du är.
Du, jag har liksom ingen lust att slåss.
Nej, för du skulle inte våga. Sådana som det är, äter jag till frukost på morgonen, förstår du?
Ja, visst. Men vad liksom, är det, hotar du mig?
Nej,
liksom?
Jag hotar inte. Nej, på vilket sätt? Att... Är det samma sak som du? Hotar du mig?
Ja, men så här, de hot jag kommer med i domstolen är ju utifrån lagar.
Det är bara skitsnack. Du är skyldig med pengar till med dagens datum.
Pausa där. Så det han säger är typ så här, de syndikalisterna eller och det här ombudet går till domstol för att få ut de här pengarna. Och då ser byggvdn det som ett hot. Och då ska han hota honom fysiskt att de ska slåss, eller?
Ja, det är ju i alla fall vad han säger. Och hotet verkar vara, dels verkar det ju vara det att han upplever saker som sägs i domstolen som hot, eller saker som facket kommer med som hot. Det vill säga, nu gör vi upp om den här löneskulden, eller så får vi ta det till domstol, eller så vidtar vi stridsåtgärder, kommer till bygget och står med skyltar och lite den typen av grej. Ja, vad är det svårt på frågan?
Men det verkar ju tydligt att den här snubben verkar ju inte förstå.
Just det, vad han upplever som hot. Förlåt att jag avbryter. En annan sak som han upplever som hot är ju att han har ju en tendens att undvika att bli kontaktad. Hålla sig borta från de här konflikterna. När facket försöker kontakta honom om en ny grej, för det här bara rullar på. Jag tror att de här två fallen som nu är här är väl det 26 och det 27 person eller är alltså medlemsärendet, så att det här har ju bara pågår liksom.
I det här företagets historia, så det...
Nej, i just den här av den här fack, det kallas ju för lokal samorganisation, men i syndikalisterna, men det här, den här fackföreningen. Så att då har man inte räknat bort eventuella andra tidigare konflikter då. Och två stycken tidigare konflikter med syndikalisterna också. Men hur som helst, en annan sak som han då upplever som, ja precis, han håller sig undan, så vad som har hänt då i ett fall att man, när de har velat få honom till förhandling eller till har de skickat en sån här delgivning, så att det har kommit en polis med ett papper. Du är kallad till förhandling. Och det upplever han också som ett hot. Så att det verkar så att han ger uttryck för att själv han menar att han har blivit hotad. Och som jag, det han nämner i inspelningen är ju bland annat den här delgivningen då.
Ja, just det. Han verkar inte förstå skillnaden på olika hot. Olaga och juridiska.
Nej, han verkar inte göra skillnad på det.
Nu säger han att den här fackombudspersonen då är skyldig honom pengar.
Jag är inte skyldig dig någonting.
Du skyller mig pengar. Nej. Varje dag kostar det dig mera pengar.
Det går inte.
Jag har kunder som inte ger mig jobb på grund av det. Då kostar det dig. Du måste betala.
Men jag kan inte betala.
Du kommer få betala.
Jag har inte de pengarna.
Det skiter jag. Mm. Du får hitta de pengarna.
Men grejen är, du riktar
på fel. Du får sälja dig själv. Du får göra vad fan du vill.
Nej, men det funkar inte.
Jo, det funkar. Och nu säger jag att du skyller mig 5 miljoner. Mm. Du har 24 timmar på att ge mig 4 miljoner. Annars kommer det kosta dig 7.
Pausa där. Så han bara säger... Han säger till den fackombudsmannen att du skyller mig 4 miljoner, du ska ge mig det inom 24 timmar. Annars kommer det kosta dig 7 miljoner. Det här är så riktiga gangster fasoner. Att jag ens använder ordet fasoner.
Du är äldre.
Rackartyg.
Ja, vad, alltså, det säger ju lite om den här människan liksom.
Ja, det vet jag också från tidigare när jag har tagit del av sms-konversationer och så, att det är en stil han kör även mot sina anställda.
Okej.
Alltså, någon säger vid ett tillfälle så menar han att det byggherren som har, eller företaget som har anlitat dem i sin tur som underentreprenör, klaga på jobbet. Nu minns jag inte om det var för att det inte hade gjorts färdigt i tid eller att det hade gjorts något misstag eller så. Vilket ju inte är särskilt märkligt att det sker, eftersom de tvingas ibland jobba liksom i dygnspass och så. Då säger han det, ja, nu ska de ha 50 000 av mig. Det får du betala.
Ja, just det.
Och då så säger svarar arbetaren, säger, ja, men du är ju skyldig mig 78 000 i lön. Då säger han så här, nu är du skyldig mig 80 000 spänn. Sådär. Så att det verkar vara liksom liten stil. Så.
Ja, kör vidare.
Du har 24 timmar på att ge mig 4 miljoner. Annars kommer det kosta dig 7 miljoner. Vad tycker du om det?
Ja, det går ju inte.
Nej, det går inte. Exakt. Så ska jag bete mig som dig, då kommer du och jag ha stora problem. Och vill du gå den vägen?
Jag vet inte vilken väg du vill gå. Jag
är skyldig med pengar.
Jag
varje dag tickar det pengar på dig. Du tickar ränta på dig.
Ja, jag är inte skyldig dig pengar.
Du är skyldig med pengar.
Nej.
Det är du som driver de här ärenden. För någon gång kommer du ju möta någon person som du har gjort hjälpförbannad.
Ja.
Du skulle väl bli förbannad om någon gör din fru illa, eller?
Absolut.
Precis. Mm. Och varför gör du den personen illa då? Varför gör du oss illa? Men, om inte du vill att din fru ska få problem.
Eller mina anställda. Mm. Det här måste ju vara rena, alltså det här är ju rena fysiska hot mot hans familj och så. Eller?
Ja, jag tolkar det på det sättet. Sen i slutändan är det ju naturligtvis rättsvårdande myndigheter som får göra den bedömningen om det rent juridiskt håller. Men lyssnar man på hela den här inspelningen så är det ju uppenbart att syftet är ju att skrämma till att låta honom vara i fred med sin affärsverksamhet.
Mm.
Han säger ju flera gånger sådär, men hotar du mig nu? Nej, det här är inget hot.
Mm.
Men, och så fortsätter han ju på samma sätt. Så, ja. Så att det finns ingen anledning för honom att stå och säga de här sakerna. Det är inte så att det kan missförstås för att de två är goda vänner och de står och liksom snackar lite och har en speciell jargong. Utan det här är ju två personer som är i en konflikt. Eller en representant för en instans som är i konflikt med honom. Så att,
för en lite mer sofistikerad gangster hade ju förtäckt sina hot på ett lite mer elegant sätt. Det här är så jävla klumpigt kan jag tycka. Alltså det är rakt ut så här, du vill väl inte att något ska hända din fru och sådana där grejer.
Men eftersom inspelningen är så lång, är det är för jag antar då att det är han från syndikalisten som har spelat in, inte tvärtom. Men är det liksom dold inspelning eller hur? Eller har han sagt så här, jag kommer spela in det här samtalet. Ja, visst, kör på.
Det kan jag inte tänka mig.
Det framgår inte av inspelningen.
Okej. Så vi kan anta att den är dold.
Det är ingen som en boom-mic som står och lyfter ner.
Jag går emellan. Mygga på båda.
Om jag får spekulera så har han väl sin mobil i fickan. Mm. Liksom. Men det vet vi ju inte.
Nej.
Eller?
Nej, det framgår ju som sagt inte av handlingarna.
Nej. Kör vidare.
Mina anställda. Mm. Han sagt i Uzbekistan igår. Mm. Jag visste inte sånt. Jag fick reda idag på morgonen. Vad tycker du om det?
Nej, det är inget bra.
Då får du betala för det.
Men vill
du
betala för det? Sluta.
Varför då?
Varför ska jag betala?
Varför ska inte du? För du skyddar dina medlemmar när du anser att bolagen gör fel, eller hur? Jag lägger på det på din skuld.
Nej, det kan jag inte göra. Nej. Om folk slutar komma till jobbet så kan du ha
alla fel. De här terroristerna som du har på Sveavägen, som går med skägg, de kan inte läsa och skriva, de kan inte äta med gaffel och kniv.
Pausa
de har
där.
Inte koll.
Vad menar du? Först Sveavägen, är det för att de har ett jobb där på Sveavägen eller?
Nej, alltså det är syndikalisternas
kontor.
Ja, deras fackföreningens huvudkontor.
Ja, okej.
Han åsyftar sina egna anställda alltså, men som nu har gått till syndikalisterna.
Okej, det är de som har skägg och som inte kan äta med gaffel och kniv.
Enligt honom då.
Så han säger typ att de här grottmänniskorna som jag har anställt av min goda vilja, de är helt jävla omöjliga typ.
Ja, det är poängen han vill göra.
Ja.
Intressant att de är såna jävla bra golvläggare när de inte kan äta med gaffel och kniv.
No.
Roligt.
Ja, precis.
Vilken spetskompetens han har hittat.
Ja, verkligen.
I Nicaragua.
Ja. Med skägg. Kör vidare.
Läs och skriva. De kan inte äta med gaffel och kniv. Mm. De har inte koll på reglerna.
Okay.
De kommer när de vill. Mm. Hur vill du att jag ska göra för att, att du ska betala mig pengar?
Ja, jag vet inte.
Du kan väl skänka en njure, ett ben, några fingrar, fan vet jag. Du får betala på olika sätt, eller en avbetalningsplan. Har du en bil?
Nu är det ju bara så här, när vi börjar snacka om fingrar och njurar, nu är det ju så här, kom igen nu. Det här är ju så jävla klumpiga gangsterhot.
Vad får man för ett finger? Ja. Alltså, det är inte med på donatorkortet.
Ja, eller om du inte ger mig 4 miljoner så kommer du liksom betala med fingrar. Det är ju uppenbarliga gangsterhot. Jag vet att Axel, du måste vara försiktig i det här, men det här får stå för mig. Där är ju bara riktigt klumpiga gangsterhot.
Ja. Vilken han insinuerar inte ens något. Det är rätt på.
Nej, precis. just det, och här kommer han till bilen också. Fortsätt.
Jag kan ta i pant som du kunde med. Har du en bil?
Men sluta.
Ge mig nycklarna nu.
Sluta.
Varför då?
Håller du på? Vill du att jag ska ge dig nycklarna?
Ja, jag vill att du ska ge mig din bil som pant.
Vad händer annars?
Nej, det, ingenting händer. Jag vill ha din bil som pant.
Då är det bättre att jag kommer till Sveavägen. Jag river ut alla datorer ni har. Och sen så kan vi driva det till tingsrätten. Vad tror du om det?
Ja, då är det ju skadegörelse.
Ja, och det finns flera sätt man kan inkassera de skulderna.
Du hotar hela tiden.
Jag hotar inte. Jag kan skicka en faktura till dig så får du betala det.
Nej.
Vilket hot.
De kom in och han fick ett vapen i munnen, eller hur?
Jag har inte jobbat med honom, men jag vet att han blev hotad.
Ja, precis. Fan. Han fick en pistol in i munnen.
Ja,
Tänk om det skulle hända dig.
Pausa där.
Tänk.
Vad är det här för någonting? Nu börjar han prata om någon som fick en pistol i munnen.
Ja, precis. Det ges ju lite mer kontext i texten, i artikeln. Vad han refererar till man har fått ta bort lite namn ur inspelningen och så av olika källskäl. Men vad han refererar till är det ombudet i den första konflikten som då vdn här hade med en syndikalistisk fackförening. Ombudet i det fallet, det här var 2013, något sånt, som det avgjordes. Men en konflikt då som hade tagits början några år innan där. Det ombudet, han blev hotad av andra kriminella arbetsgivare.
Okay.
Som misshandlade honom.
För att han hade drivit, varit ombud för arbetstagare?
Ja, så har jag förstått det.
Ja, okej.
Okay. Eller ja, det hade han ju varit.
Okay.
Ja. Det var ju i samband då med att man hade kommit i clinch på något sätt.
Och det är det han refererar till?
Det är det han refererar till, den händelsen som drabbade det här ombudet.
Okej, okay. Och då säger han, du vill väl inte att det ska hända dig då?
Ja, det är det han antyder här.
Ja, okej, okay, fortsätt.
Fick en pistol in i munnen.
Ja.
Tänk om det skulle hända dig.
Ja, tänk.
Ja. Och din fru sitter och tittar på.
Nej, det är inget bra.
Nej, det är inget bra, eller hur?
Mm. Men om du gör det, så gör du det.
Varför ska jag sänka mig till din nivå?
Nej, jag vet inte. Det är du som tar det exemplet.
Vet du vad jag tror på?
Jag gillar hans, alltså han från syndikalisten, hans lite sävlighet och såhär, jaha, okej.
Ja, det är väl inget bra.
Någon annan har ju blivit förbannad. Såhär, vad fan står du och hotar med? Han var såhär, ska du ta mina nycklar? Jaha.
Mm.
Man känner hans trötta blick. Okej.
Okay.
Ja. Bara fortsätt, gräv.
Jag gissar att du har pratat med ombudet om det här.
Nej, inte nej. Inte inom ramen för den här frågan.
Nej, okej.
Okay. De vill inte göra det. De vill inte prata.
Okej.
Okay. För att det tas på allvar här ändå.
Men den här inspelningen då som är 50 minuter lång.
Ja.
Kan du säga något mer om de övriga 47 minuterna?
Alltså det är ju väldigt mycket more of the same. Den här typen av ska vi nu vill du gå en match. Vadå match? Om du vet vad jag menar. Vill du ta den där matchen?
Ja.
Den typen av, som det är ju ännu mer diffust än vad det här är.
Ja.
Men i övrigt så är det också, det är ju ett långt rant av grova påhopp, inte bara på ombudet utan alla möjliga personer från facket och deras familjer och sådär.
Mm.
Väldigt grova tillmälen. Anmärkningar om deras vikt och sen spekulationer över hur värdelösa deras liv är och sådär.
Det var någonting om att han sa, den här byggvdn som sa att han är avundsjuk för att byggvdn är mycket snyggare än vad han är. Var det något sånt också?
Jo, men det är något han återkommer till.
Alltså,
det har han återkommit även till med mig.
Jag är snygg och du är ful, typ.
Nej, men att Jag kan ju inte överhuvudtaget veta riktigt vad som försiggår i huvudet på den här byggveden. Jag har ju pratat med honom tidigare.
Ja.
Men man får intrycket, åtminstone utifrån vad han säger, att han inte riktigt förstår varför det här drabbar honom. Ja. Att han får facket på sig.
Ja.
Och en sak han återkommer till är ju att han tar det personligt.
Mm.
Alla den här typen av saker. Han har tagit det personligt när jag har pratat med honom också. Att det är liksom han som är utsatt på något sätt.
Mm.
Och att han lanserar då själv teorin att det handlar om avundsjuka på hans framgångar. Ja. Eller att han är snygg och så.
Ja. Ja, jävligt märkligt. Men är det här nu polisanmält? Eller för det här måste bli en brottsutredning. Det är ju solklart.
Det är polisanmält, ja, som övergrepp i rättssak.
Ja. Men inget åtal ändå?
Nej.
Så
det här händelsen skedde ju den 19 januari.
Just det.
Och rättvisans kvarnar är mycket
långsamma. Ja, jo, det är klart. Det kommer ju ta några månader minst. Men vad tror du? Du är ju ingen jurist, eller vad jag vet.
Nej, jag är inte jurist.
Nej. Men vad tror du, vad kan man få för det här? Om man blir dömd för de här hoten, det är väl fängelse, va?
Absolut, det är fängelse på den straffskalan. Jag pratade med för detta överåklagare Sven-Erik Ahlhem om det. Men om vi börjar med, om man tänker sig att ni pratade ju det här om grovt hot eller så. Det är ju likadant med övergrepp i rättssak, att det kan vara det finns normalgraden och så finns det,
just det,
grov övergrepp i rättssak. Och då är det ju som jag har förstått det då, det grova brottet, då är det verkligen, då blir någon misshandlad eller någon faktiskt får en pistol i munnen.
Just det.
Så utifrån min bedömning, utifrån det, så är det här, rör det här sig mer då i normalgradsfallet när det är verbala hot.
Okay.
Då är straffskalan på det ju mellan 6 månader och 4 år i fängelse.
Ja.
Så att det är ju rätt, alltså även i normalgraden så kan du få 4 år, vilket ju är rätt, ett rätt hårt straff. Och det är ju på något sätt en signal för att rättssystemet tar den här typen av sak på väldigt stort allvar. Det har ju också varit en väldigt, väldigt mycket diskussioner kring det just i samband med organiserad brottslighet.
Mm.
Att det är svårt att få folk att vittna för att bli hotad och sådär. Så det har ju kommit nya lagförslag och sådär kring hur man ska skärpa det brottet eller tillåta anonyma vittnen och sånt.
Just det. Man undrar ju också varför inte den här personen har näringsförbud också.
Ja, det är faktiskt många som undrar det. För det här, den här typen av stil har han ju kört på sitt företag. Jag säger inte den här hotfulla stilen, han har hotat. Jag vet inte hur länge han har hotat. Men det vill säga att inte följa det avtal som han har ingått med Byggnads.
Ja.
Och att lura folk på pengar.
Ja.
Det har ju pågått sedan åtminstone 2011. Som sagt, många fackliga konflikter då med synikalisterna. Inte så många konflikter med Byggnads, som ju är de som i och med avtalet han bryter, så de har inte drivit avtalsbrottsmål till exempel.
Mm.
Men det här har samtidigt också varit känt. Den första gången det skrevs om var i Byggnadsarbetaren. Det här var nu så länge, så jag vet inte vem som var först, om det var Byggnadsarbetaren eller om det var Svenska Dagbladet, men båda skrev om det här då i de första åren av 2010-talet. Om att han, så som det beskrevs då, att utnyttjade papperslösa. Inte betalade för låga löner och inte betalade fullt och sådär. Så att det har ju varit känt.
Ja.
Och han har ju också varit, han är ju dömd för brott mot utlänningslagen för att ha anställt en person utan arbetstillstånd. Det var en person han dömdes till. Jag vet ju att alltså, det är ju väldigt många fler. Det går ju runt med papperslösa och så.
Ja, just det. Det är lite Paolo Roberto-situationen. Var det första gången? Ja, det var första gången.
Mm. Ja, nej, han nekar. Han menar ju att han inte kände till att de skulle vara papperslösa.
Ja,
vilket ju är helt osannolikt. Han går åtminstone utifrån utifrån mer, om han har läst mer i rapporteringen om sig själv, så borde han åtminstone misstänka det.
Ja, just det.
Han vet ju inte ens att de kan äta med bestick.
Nej, nej, han vet ingenting.
Nej, han vet ju ingenting. Han har inte träffat. Han måste ju ta en AV.
Ja, han vet att de har skägg, ja, det är, det är, ja, så långt igen.
Han hävdar ju sin oskuld och har ju också drivit ända till högsta domstolen.
Oj då.
Den här fallet. Han har åtalades för 3, han dömdes för 1 bara. Och det berodde ju delvis, ja, det kan vi ta sen någon annan gång. Men han dömdes för 1, men han nekar och han drövde till högsta domstolen och de sa, de lyfter inte. Så att domen, han är ju dömd för det.
Okay.
Och han har ju blivit polisanmäld flera gånger. Men ja, nej, det bara rullar på.
Rulla på, men nej fan, han kommer ju sitta. Det är väl ingen snack om det här. Jag har svårt att se att man inte blir liksom dömd för hot för det här. Och så har vi 47 minuter till av material. Du, vi måste avsluta det här. Jag tyckte det var skitspännande. Och får vi anledning att höra mer om det här? Har du något mer material som kommer ut?
Alltså, eftersom det verkar ju inte som att förhållandena påverkas av vare sig medieexponering eller att bli dömd, så att sannolikheten är ju att det här kommer att fortsätta på olika sätt där på företaget. Det, alltså, sen jag har skrivit så har det ju rapporterats om ytterligare likadana fall och så.
Vad heter företaget?
Stockholms Nordiska Golv och Bygg.
Okej.
Det var ju väldigt kul om det här samtalet, alltså den här början på de här 50 minuterna, så inleder med att säga pest eller kolera. Då hade man, då är det inte olaga hot.
Nej, det är mer bara kryptiskt.
Att han bara är så här, okej, okay, om jag stoppar pistoler i din mun
eller klipper ett par fingrar
eller att vi går en match.
Ja.
Pest eller kolera. Alltså om det finns, då är det,
ja.
Då är han fri.
Ja,
skulle jag säga.
Ja, det är som brask.
Ja. Det ska man alltid inleda alla samtal med. Pest eller kolera.
Axel Gren, supertack för att du kom in. Det här, jag tycker det var skitspännande.
Tack så mycket för att du fick vara
med. Vi ska ta en paus. Ska vi plugga lite grejer? Isak Jansson?
Och jag har grejer att plugga.
Ja, du har en hel föreställning att plugga.
Ja, verkligen. Min nästa soloföreställning.
Mm.
Standardföreställning som heter Dalapan, som jag ska ut på turné med i mars, premiär 3 mars, och sen så är jag i Stockholm, Uppsala, Falun, Gävle, Linköping, Göteborg, Malmö under den här vårsvängen. En föreställning om en apa som försvann i min hemby Enviken för nästan 100 år sedan.
Okay.
Så det är en väldigt annorlunda föreställning, stand-up-föreställning om förr.
Jag trodde det var du som var Dalapan, att du kallar dig själv för Dalapan.
Nej, utan det är verkligen alltså en skröna om en apa som försvann. Uh-huh. Som jag har ägnat större delen av pandemin åt att försöka, och, apropå gräv, känns inte riktigt nivå. Men,
jag kallar det forskning.
Ja, precis. Så jag liksom försökte hitta liksom sanningen om den här skrönan, och det är den här, lite som kvickshowen fast utan barnamord.
Jag förstår.
Kan man säga. Så den har jag premiär för, och det vore jättekul om folk kom ut och tittar på den.
Biljetter på?
Och man kan gå in på dalapan.se, så finns det länkar till biljetter, och det finns även länkar på isakjansson.com till exempel.
Snyggt. Linus Nordström.
Riva Comedy tuffa på. Vi ändrade om i årsskiftet, så nu är det gratisklubb. Och vi har haft, jag tyckte det var kul att driva stand-up-klubb i höstas, men nu är det helt jävla sjukt. Vi har knökfullt varje tisdag, och det är bara att komma dit. Man får kanske stå i baren, men det har varit jävligt roligt. Jag lägger upp på Riva Comedy. Det är ju hemlig lineup, men kom dit. Det kan vara så, blink blink, att några av våra bästa komiker, kanske någon i rummet, dyker upp något datum. Så det är bara komma dit. Det är skrattfest. Följ Riva Comedy på Instagram.
Kent Norberg, har du något spelningar på gång?
Ja, på lördag spelar ju Sator då i Uppsala.
Visste du det, Axel, att det är sångaren i Sator?
Det visste jag inte. Nu är jag starstruck.
Ja.
Var det inte det nyss där, när du bara såg mig?
Jo, fast jag visste inte varför.
Nej, och sen dyker vi väl upp. Jag tror att vi kommer till Grönan någon gång i juni.
Ja, vad fett.
Och sen är det lite så här Sweden Rock och lite såna grejer. Som...
lite så små gigs.
Ja.
Yeah. Vi kollar, det finns biljetter kvar till Uppsala.
Katalin.
Ja. Just det.
Vad kollar vi upp dem? Var det Tixter?
Fan, jag kollar ju upp det så vi skulle veta det.
Kolla in Katalin.
Men googla bara Sator Uppsala lördag.
Finns det programbeskrivningen? Alla som lyssnar på det här kan gå in i programbeskrivningen och det finns biljettlänkar. Det är så cool. Fan vad roligt. Vi tar en paus då. Tack alla. Kommer tillbaka snart. Ah, så är vi tillbaka. Den grävande journalisten Axel Gren har lämnat rummet. Går vidare mot nya gräv. Vilken jävla...
ja, Axel Green.
Axel Green, internationellt gångbart namn också. Det gillar jag. Han hade kunnat kliva in på redaktionen på The New Yorker.
Med front of Guns N' Roses.
Ja, kanske
miljöjournalisten.
Det. Ja. Axel Gren. Jävla, vilket spännande jobb. Jag är sugen på att plocka ut hela 50 minuters ljudfilen från Arbetsdomstolen eller tingsrätten eller var det nu ligger någonstans. Jag ska höra med Axel hur man kan göra det.
Har du tittat klart på Netflix? Har du hört talas om Netflix?
Ja, men jag gillar ju sånt där. Jag gillar ju att läsa fuppar och grejer. Det är ju sånt är skitspännande.
Men det börjar blöda öronen efter de här 3 minuterna. Tänk då. Jag nämnde arga snickan också. Det är så här jargongen. Bara, tänker du så här? Det är så här, någon sån här bams...
Alltså jag är ju... det här var ju som en trailer för mig. Nu vill jag ju se hela filmen. Jag är skitsugen. Christian Erdal, alltså den här fifflaren.
Vilket... du borde köra en sån recension då, som en film. Var trailern, var det värt hypen?
Ja.
Att se hela.
Jag måste först kolla upp med mina juridiska ombud om det är förtal, om jag lägger upp det här i olika sjok på Twitter, filerna. När Christian Erdal hotar fackombudet och säger att han, du är bara avundsjuk för jag är mycket snyggare än du och du är ful.
Jag frågar inte ens om det, men just det här press etiska, det känns så vanligt i Sverige att man inte går ut med namn och bild på någon, att de ändå gör det är intressant.
Ja, jag vet inte varför.
Ska man fråga att...
Det känns som de har ett regelverk, men det känns också lite godtyckligt. Jag kan inte de där reglerna eller överenskommelserna de har.
Men hur är det med chefer och sånt där då? Alltså så här, du måste ju ändå kunna namnge en chef som har klantat sig som chef. Hade han klantat sig som privatperson? Alltså hade han så här
hotat en random gubbe på stan?
Ja, precis. Så hade det kanske varit mer att man hade kunnat värna om hans integritet. Men han agerar ju som chef för ett...
och företag är inga problem att namnge.
Nej, precis. Han är ju liksom, någonstans är han ju i en offentlig roll. Skulle jag, eller? Kanske inte riktigt. Jo, det är han väl.
Ja, nu är han det.
Jag tänker, så det är nog inga problem att säga hans namn på så sätt.
Ja.
Tänker jag.
Men det är ändå kul att få, liksom, jag skulle vilja utnämna honom till den dummaste gangsten i Sverige. Alltså han är så jävla korkad.
Och priset går till.
Det var ju så här, jag kommer döda dig om du förstår vad jag menar. Ja, jo, du sa det.
Du är så jävla dum, Christian.
Och de nominerade här.
Men att det skulle funka också. Jag tar en bil i pant, att han skulle bara, okej, här är min bil.
Ja.
Och en Skåda Fabia, tack.
En pistol i munnen, det hade inte varit så kul, eller hur? Vadå, hotar du mig? Nej, det gör jag inte.
Jag bara säger att det hade inte varit så kul.
Ja, precis.
Fler nominerade han handbollstränaren som ropade bomb i en flygplats. Han är också het kandidat för att ta det priset.
Vad gjorde han...
Det var väl någon sån handbolls...
Han fick en flipp, va?
Ja, så bara ropade han bomb inne på flyplatsen.
Vadå, så rätt?
Han skulle skoja, tror jag.
Ja, kul skämt.
Ja.
De gillar inte skämt på flygplatser.
De stängde väl ner hela flygplatsen, typ.
Ja,
landslagstränaren trädde fram efter bombskämtet.
Och Castro.
Ja, när var det? Det var ju förra året, ja. Ja, men så då, det är förra året, så han kan ju inte vinna 2023 års...
Jag tror att det var det inte typ Dilba, artisten, eller om det var hennes syrra som var i USA och du vet, hon är ju kurd och har, du vet, suspect face på mm-hmm. flygplats. Man ska helst inte ha ett sånt face på ett
flygplats. Vill du hålla till på flygplats?
Ja, men, alltså, ja, men framförallt på flygplats, då är man ju suspect face, liksom, om man ser ut som Dilba, typ. Men jag tror att hon har varit i USA och de är så här, vad har du i väskan? Och då blev hon så jävla lack, för hon är så jävla trött på att bli profilerad på flygplats hela tiden. Så bara, ja, det är väl någon jävla bomb eller någonting. Och då bara, shut down hela skiten. Här, Dilba, 2007. Jag blev behandlad som en terrorist. Hon lackade. Hon skämtade också om att bomba flygplan.
I USA 6 år efter 9/11. Det är ändå... Det är modig.
Mm.
Ryker fortfarande från Ground Zero.
Ja. Jag svarade att jag har några plan att bomba på vägen hem. Det tyckte inte han var ett dugg roligt, säger Dilma Demirbag.
Otippat med just Dilba.
Ja.
Alltså, jag hade förstått om... Silvana Imam hade kanske...
Du tyckte Dilba, hon verkar ju så snäll.
Hon verkar så snäll och
oskyldig. Dilba är en kryddig tjej. Alltså.
Ja, hon la väl av, va? Med artisteri.
Ja, jag tror det.
Åka helt på hot.
Hon åker runt och säger olika...
Bannlyst från US Airways för all framtid. Jan Guillou har haft problem med att komma in i USA också på grund av hans... kommunistkopplingar från länge sedan.
Men var det inte också det att han skulle gå in i den här detektorn och så skulle han ha ut armarna och de bara, du kan ha ut armarna. Och så han bara, jag gör det. De är så korta.
Han har korta armar. Nej, men då, men det var ett roligt citat för han, det blev så röd flagg på honom för att det var i registret, så är det så blip, 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 när de blippar hans pass så är det så här, Kami alert.
Han satt i fängelse också.
Och så fick jag, ja precis, det också. Men då sa han att, det var ett roligt citat från så här, jag fick sitta i ett rum med 40 araber, det var mycket obehagligt. Och det var inte det jag menade. Men det lät roligt.
Ja. Behövdes en punkt. Jag satt i ett rum med 10 araber, ja. Punkt. Det var obehagligt.
Ja. Men även punkt så blir det ju konstigt. Alltså ja, man kan tolka det fel.
Mm.
I alla fall.
Han var så gammal, Jan Guillou, nu va? Han behöver bli uppåt 80. Eller?
Ja, det tror jag.
Han måste ha född 50.
Ja, minst.
Han måste ha 70.
Inte han 40-talist. Han är säkert
han 40-talist.
Ja, det är han säkert.
Han är 80.
Ja, det är då som han var. Ja, grejer. Händer grejer.
Hörde ni om Nord Stream 2 då? Apropå Linus Nordström.
Nej.
Det är ytterligare en grävande journalist som heter Seymour. Heter han Seymour Hersh?
Det här lät nästan som du skulle ställa det här ordet.
Seymour.
Det där var gratisbiten. Vill du lyssna vidare? Bli Patreon. $6 eller 75 spänn så får du alla program måndag till torsdag. Vi pratar vidare om grävet om Nord Stream, Seymour Hersh. Trovärdig eller inte? Det diskuterar vi. Och sen är det någon som har skrivit en kandidatuppsats om AMK morgon. Lite spännande. Så vi läser lite ur den inne på patreon.com/AMK morgon.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.